Fett och kött med Katarina och Jerker.
Hallå Jerker.
Hello darling.
Känd från media, eller bara tv, eller brukar man säga, fast i media är det väl i det här fallet.
Ja, det är du. Hallå, hej Katarina förresten. Mm. Ja, det är du också ju.
Ja, fast alltså, Tyresoradion är inte lika känd som Mitt i.
Ja, det var så du tänkte alltså. Tidningen Mitt i Tyresö.
Just det.
Mm. Ja, är det liksom ett av dagens ämnen eller?
Ja, det kan det väl vara. Vad som föranledde, var det mitt uppslaget nästa va?
Ja, det var i alla fall ett uppslag.
Ja, det var inte dåligt. Mm. Hur kom det sig att du hamnade där?
Ja, det hamnade sig där. Ja, jo, det var helt enkelt så att kommunen kontaktade mig. Så som varande grannsamverkare. En vacker titel. Och undrade om jag kunde ställa upp. För tidningen Mitt i Tyresö hade hört av sig och ville göra ett reportage om inbrott. Så var det. Mm. Och då sa jag, ja för tusan, kom along.
Och du har goda erfarenheter av grannsamverkan, förstod vi.
Ja, det framgick alltså. Och det var det jag ville verkligen pusha för. Så journalisten Maja Johansson, heder åt dig om hon lyssnar.
Ja, vad bra. Men du, anledningen till att du hade goda erfarenheter av grannsamverkan, det kanske var mindre angenämt.
Ja, det som skedde. Nu ska vi inte dra för många detaljer, men ungefär så här. Ja, vi kallar det inbrott.
Usch och fy.
Usch och fy. Så var det. Jag ska inte berätta så mycket om själva inbrottet och allt det där av säkerhetsskäl naturligtvis. Men kan konstatera att just grannsamverkan var väldigt bra att ha då det sker, helt enkelt.
Och vad jag förstod så var du också ganska positiv över polisens bemötande.
Ja, verkligen. Polisen ställde upp jättebra. Både i det akuta skedet och sen i undersökande skedet. Tumme upp åt polisen också. Så mitt upp i allt det här skiten med inbrott så var det mycket goda erfarenheter faktiskt.
Ja, men det är väl ändå bra för att då kan det ju kännas lite lättare. Men kändes det som ett stort trauma?
Nej, det var ju det som var kanske lite konstigt då, eller kan låta konstigt, för man hör ju om att man känner ett intrång och sådär om det har varit någonting. Men jag tror faktiskt att tack vare att vi har grannsamverkat så mycket så är det ju så att under 7 år så får vi ju rapporter varje vecka om anmälda tillgrepps- och skadegörelsebrott i Tyresö kommun. Och det gör att man ökar medvetenheten om vad som faktiskt händer. Och då är det inte så, hur ska jag uttrycka det? Man får räkna med att det kan väl hända mig med.
Okej. Berätta lite grann hur ni jobbar då i grannsamverkan. För nu blir man ju nyfiken.
Ja, det är ju det som är då så enkelt.
Eller är det som är sekretess på?
Nej, jag tänkte mer att vi ska inte prata om tillvägagångssätt för förövare och sånt här. Och exakt vad som är skydd och alltihopa det. Va? Men man kan säga att ha grannar, kameror och pigga grannar. Det är liksom det absolut bästa man kan ha. Och det är inte svårt att ha pigga grannar för det handlar om att snacka med varann kort och gott. Det är det han har. Jag tjatar på henne, journalisten där. Jag sa kommunicera, kommunicera, kommunicera. Det sa jag säkert 18 gånger och sånt där. Och det kom ju med då. Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Och det är precis vad det handlar om. Man pratar med varann och säger vad som sker, vad som händer, vem som åker var och sådär.
Mm, just det. Nu har jag sett någon konstig bil här. Har du också sett det?
Mm. Ja, visst så är det. Om man håller koll. Man är medveten helt enkelt. Och det är ju, så att det här är liksom inget hokus pokus. Och det är inte så att man har grannsamverkan, det är inte så att man går på föreningsmöten och styrelsemöten och har protokoll och det är inte massa högtravande tjafs. Utan det är vardagligt, sunt förnuft, snacka med varann och vara uppdaterad och hålla sig till realiteter, fakta, verklighet. Och därför är det som kommunen och polisen skickar ut och rapporterar om anmälda tillgrepps- och skadegörelsebrott skitviktigt rent ut sagt. För det är det som är auktoriteten. Jag skulle vilja höra det nästan oftare. Det kan både kommunen och polisen höra att skicka på bara. Vi vill veta.
Men du, det innebär då att det är någon som är administratör för det här då? Och det kanske kan kännas lite betungande för den, eller hur funkar det?
Nej, alltså om polisen skickar ut eller kommunen skickar ut, och så är det någon i en sån här grannsamverkansgrupp på kanske, vad vet jag, 10-15 hushåll som tar emot det och skickar vidare. Det är ju inte så att man går under för det här. Det är ju enkelt. Alltså, vinsten är så mycket högre.
Ja. Men har ni en Facebookgrupp eller är det någon slags mejllista, eller hur funkar det?
Mejl och telefon, alltså sms.
Mm.
Så är det.
Det är bra.
Ja, det är de två. Och ja, då kan man ju ha, mejl är ju liksom, vad heter det, slow communication. Det tar, men det är liksom, det tar tid. Ringer man, då är det nu.
Ja.
Mm. Och det är ju viktigt, va?
Just det, och det har, då har ni också telefonlistor då förstås. Mm.
Ja. Och det här är ju viktigt, och det har vi lärt oss av polisen, att det finns liksom, brott finns det i två faser. Det ena är pågående och det andra är sen. Och är det pågående, då är polisen pigg och hugger. Har det hänt, då går det utredningsvägen.
Ja, då blir det lite segare, ja.
Mm. Ja, så det vill säga, aktuellt ska det vara. Man ska vara på.
Mm.
Det är inte svårt det här alltså. Och det är skitbra. Och man får kontakt.
Ja. Mm. Ja, precis. För då ringer man bara 112 om det är pågående.
Ja, 112. Mm. Man ska inte tveka ett skit alltså.
Nej.
Inte en sekund. Hugg direkt. För de kommer att avgöra om de skickar någon eller inte. Det gör de blixtsnabbt.
Mm.
De är... Och de är duktiga. De på... Man ringer 112 så kommer man ju till SOS Alarm först. Och de fattar då att, aha, okej, det här rör sig om inbrott i Tyresö, och då skickar de det över med medhörning till polisen. Och polisen, de kan ju snabbt avgöra. De vet mycket mer än vi.
Mm, just det, de kanske känner till att just nu så är det liksom, ja, de har varit tidigare här, eller ja, kända människor eller så.
De vet, ja. Va, och det är... Jag skulle önska att de kunde dela med sig mer av det, för då skulle vi förstå ännu mer, och då skulle vi kunna hjälpa till ännu mer, men jag förstår att man inte kan berätta om allt. Så det är en balansgång. Men polisen, om du hör det här, kommunpolisen, berätta mer.
Ja, jag måste säga att jag tycker senaste veckan här så har jag sett ganska mycket polisbilar runt om i Tyresö. Och det är ju positivt på ett sätt. Sen kan det ju också vara negativt, för att det händer ju också andra saker, alltså allvarligare saker än inbrott. Och inte minst bland ungdomar. Så att, ja. Men totalt sett så blir man ju, tycker jag, glad när man ser en polisbil.
Absolut. Ja, ja. Vi har ju en liten fördel, nu snackar jag om Trollbäcken och så, att vi har ett bageri nere vid lampaffären. Och där polisen brukar då på morgon vid 9-tiden så samlas de där innan de sätter igång. Va? Det pågående skiftet, eller jag vet ju inte hur de är organiserade. Men i alla fall, bra fikaställe.
Det är bra. Det som vi, nu vet jag inte om den är kvar, den där Shellmacken som låg där vid Globen. Eller Tele2 Arena heter väl numera.
Mm, ja.
Där var ju sånt där ställe där polisen brukade samlas. Jaha. Också. Ja, precis. Ja, men det är ju jättebra.
Ja.
Ja,
så för 17, kör på bara. Va?
Ja.
Ja, välkomna. Ja. Jag kan bjuda på fika hemma också.
Ja, äppelpaj blir det numera, eller hur?
Ja, just det. Ja, där har vi det. Polisfika med äppelpaj, ni är välkomna.
Ja, precis.
Mm, för tusan. Store corner, People's Drive,
Du, den där känner man ju igen, men jag tänker, du måste ju berätta för våra lyssnare, vad är det där? För det där, det väcker ju så mycket känslor, den där låten.
Det här är mitten på 80-talet alltså. Mm. Och det är Spanarna på Hill Street.
Ja, den skulle man nästan vilja se igen.
Med Sergeant Belker och, nu kommer jag inte på någon mer. Han som käkar rå lök i alla fall. Oh. Mm.
Ja, den var bra.
Och så andades han på kyvarna, och de var ju inte så bra. I Norrköping. I Norrköping,
ja.
Då kallar vi det här programmet för Konstaplarna på Kullgatan.
det var alltså relaterat till verkligheten.
Ja, jag tror det. Vad sa ni i Värmland?
Jag vet inte faktiskt vad vi sa.
konstapler på...
I Arvika.
Arvika, ja.
Jag vet inte. Ja. Ja. Men du, idag tänkte jag, jag skulle prata med dig lite grann om det här med ordspråk. Du vet, jag är ju väldigt road av språket. Ordspråk eller sentenser eller vad man nu vill kalla det. Och jag har märkt med mig själv att ju äldre jag blir, desto mer använder jag mig av ordspråk i mitt huvud. Eller vad man ska säga, det är inte alltid jag säger det, men jag använder det när jag ska kanske fatta beslut eller när jag står inför dilemman eller när jag ska fundera på olika saker som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. Mm. Och jag tänker ju så här att ordspråk har ju funnits i flera hundra år i vårt land. Det är ju ofta så här empiriska studier eller vad man ska säga som ligger bakom. Och också i andra kulturer så kan man ju hitta motsvarande. Så det är ju väldigt, det är ju verkligen så att det ligger väldigt mycket klokskap bakom. Mm. Brukar du använda dig av ordspråk eller tänka på det liksom, i vissa situationer?
Ja, jag känner igen det du säger där, att det finns ju, man har med sig liksom på något sätt, med åren har man med sig några sådana man kan luta sig mot ibland va, på något sätt och hålla sig. Och det är koncentrerad klokskap, fast jag har inte tänkt på det så mycket som du har där. Alltså att, men visst, så är det. Ja.
Ibland kanske man inte tänker på det, menar jag. Alltså det kanske är så omedvetet att det ligger någonstans där bak. Mm. Jag har ju en favorit som jag tycker är himla bra.
Okej, spännande.
Jag har flera favoriter.
Ja, vi kör. Ordspråk bingo här.
Ja, ja precis. Mm. Och det här sägs att Gorbatjov sa, och han sa så här: gratis ost finns bara i råttfällor. Och den tycker jag är bra. Och det finns ju lite andra varianter på den där, att det finns inga gratis luncher, eller Göran Persson lär ha sagt att den som är satt i skuld är inte fri och sådär. Men jag tycker den är jättebra, och jag tänker ofta att när man står inför kanske det här, och jag tror i synnerhet unga personer skulle ha nytta av det här. Mm-hmm. Så att man inte dras in i kriminalitet till exempel. Om det är någon som vill bjuda på en pizza och en Coca-Cola, så måste man ju fundera på, varför vill den här personen göra det mot mig? Vi känner ju inte varann. Och jag kan ju känna mig ganska inkomfortabel om folk vill bjuda mig på... en lunch kan väl vara okej, men jag tycker det är ganska skönt att känna sig fri i förhållande till någon person som jag inte känner så väl. Det är helt okej med kompisar, men om det är någon som jag inte är så nära och den här vill bjuda mig på någonting, så blir jag ju på något sätt skyldig den personen något. Så tänker jag.
Ja, det är lätt. Jag kan känna igen det. Man tänker, jaha, den där bjudningen hade jag inte väntat mig. Vad vill han eller hon nu?
Ja, det finns en baktanke, tänker man.
Lite så kan det vara. Fast det får man ju känna av det där. Det är ju... Men nej, inga gratis luncher.
Nej, och jag tänker också så här, unga tjejer som hänger på krogen och så kommer det fram en kille och så vill han bjuda på en drink. Och så säger jag, åh, jättekul, ja, varsågod liksom. Och så blir det en drink till som det bjuds på. Då ökar ju förväntningarna från den här killen liksom. Det är ju ofrånkomligen så. Sen kan man väl tycka att självklart ska ingen tjej behöva känna att man binder upp sig, eller man ska naturligtvis kunna säga nej till en kille så. Men det är ju ofrånkomligt så att det blir någon slags förväntan. Och jag tycker ju att som självständig ung kvinna, om man vill vara jämlik, och det tror jag att de flesta vill vara, så tycker jag att man ska inte vara så snabb med att låta sig bjudas. Man är mycket mer fri om man betalar själv. Och de flesta har ju råd med det.
Ja, det blir ju en balans då.
Ja, precis. Det blir en obalans om man liksom låter sig bjudas för mycket, tycker jag.
Ja, just det. Det här får mig att tänka på, det finns ett tv-program som heter Första dejten. Har du sett det? På SVT.
Ja, just det. Det har jag sett. Ja.
Och jag har sett det några gånger bara för att tycka det är lite kul att se hur människor beter sig. Och då kommer vi till den här betalningssituationen.
Ja, just det.
Ska vi dela eller... Och det är så där... då kan det finnas att mannen, eller kanske då säger så här, han tycker av tradition att männen ska bjuda, man ska bjuda tjejen. Och det kan också vara så att tjejen förväntas att bli bjuden, eller också kan det vara så att man håller då det här, nej, vi delar på det, det ska vara equal så att säga. Så det är väldigt olika.
Vad är din spaning på det programmet då? Hur brukar det ofta svara? Brukar det ofta svara killen?
Som... Oh, det har jag egentligen ingen... Nej, jag ser ingen trend. Alltså. Och så mycket har jag inte sett heller. Va? Så jag kan säga någonting. Men, och nu är det ju en annan... given jämlikhet, för det kan ju vara kvinna-kvinna, man-man eller alla kombinationer. Va?
Mm.
Gammal-ung, det kan vara... Det finns inga... Ja. Alla kombos, och då kan allt förekomma på något sätt.
Ja, just det. Och jag vet inte, du och jag, vi är ju lite äldre. För jag tror ju också att det var lite mer jämställt när vi var ute och dejtade på, ja, när det nu var 70-talet.
Att,
kommer du ihåg det?
Ja, jo, ja, just det. Ja.
Nej, men jag tror att man var, jag tror att det finns lite mer så att man kanske förväntar sig att män betalar mer nu. Jag vet inte. Jag bara,
nej, jag vet inte heller. Jag ska få prata med någon i den åldern så att säga. Nej, det vet jag 17 hur det är. Men jag håller med dig om att om man kan betala så är man ju fri.
Ja. Har du några sådana här ordspråk som du tycker är dina favoriter då?
Ja, den som kommer liksom så här pang upp i huvudet, det är ju den som säger så här: if it isn't broke, don't fix it. Alltså, är det inte sönder, lagar det inte.
Nej.
Den är nog tidsomtätt som jag använder. Va? För man får kanske en eller annat förslag på diverse prylar eller grejer och sådär. Liksom, ja, men vad är problemet då? Ja. Nej, det är inget problem. Det är inget trasigt. Det funkar ju.
Fast man vill uppgradera sig, eller vadå?
Ja, men, eller det någon... det var som någon liksom, oh, nu har vi kommit på en ny grej hur man kan göra om teflonbeläggningen i stekpannan. Oh, så bra. Och då tänker jag så här, men fan, den här gamla gjutjärnspannan från Ikea från 75, då är det något fel på den.
Den funkar fortfarande.
Den funkar fortfarande, det blir skitgott.
Ja.
Alltså, och det kan höra lite grann med bilar och det man kan ha. If it isn't broke, don't fix it.
Mm. Och jag tänker, det där kan väl också förekomma en del inom offentlig sektor, kan man ibland nästan känna att man identifierar något som man tror är ett behov, men frågan är liksom, hur stort är behovet egentligen?
Nej, det kan nog mycket väl vara så.
Jag vet inte om jag kan komma med något exempel, men ja.
Jo, ja, men då kan vi halka in på ett ämne som vi kanske inte ska fördjupa oss i, och det har att göra med klimatreligion och så vidare. Va? Så att, för där, det görs en hel del saker som inte behöver göras, va?
Nej, men där är det ju mycket plakatpolitik, så är det ju.
Ja, enormt va. Men så kommer ju verkligheten i fatt nu då. Så att, men det är klart att det har slösat bort en massa pengar på att sitta och tillverka hållbarhetsdeklarationsblanketter i Word. Va?
Men kommer du ihåg, jag tror inte att det här är lika aktuellt längre, men för sisådär en 10-15 år sedan, då skulle allting ISO-certifieras. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det, jag tror inte det finns längre, va? Eller?
Åh, det finns väl säkert någonting kvar, va? Men det, när skulle vi ISO-certifieras? Och sen, vi ska inte förglömma, en stor grej var ju då runt 2006 någonting. Då var det så här, man skulle köra SOX, Sarbanes-Oxley Act. Och det var ju en konsekvens av Enron-skandalen, om jag inte minns fel, i USA. Det skulle göras dokument och kontrolldokument för allting som skedde i ett företag, alla processer och allting sånt där.
Okej. Okay. Det, jag känner inte igen det där, men ja.
Eller GDPR kan vi väl ta också.
Ja, och det har vi ju dessvärre att dras med.
Ja.
För det som var intressant tyckte jag med ISO, det var ju att man kunde ju till exempel miljöcertifiera sig enligt ISO då. Och det sa egentligen ingenting om hur duktig man var på miljöarbetet. Det sa bara att man jobbade med att bli bättre. För det var förbättringen man liksom jobbade med då. Alltså, och det tyckte jag var intressant. För började man på en riktig låg nivå, var man från början skitdålig, så då var man liksom mycket duktigare enligt ISO.
Ja, det där för tankarna till betygssystemet, relativa betygssystemet, där det skulle fördelas i en klass hur många som skulle ha ett år, två år, tre år, fyra år och fem år. Det spelar ingen roll vad du kunde.
Nej, och både du och jag har, ju, har, vi, har väl varit drabbats av det.
Ja, så det är mycket sån här paperwork. Ja, det slösas ju där. Alltså, så är det. Så att if it isn't broke, don't fix it.
Nej. Jag har ett annat ordspråk som jag tycker är jättebra. Och det här faktiskt, det lärde jag mig för inte så länge sedan. Kanske 15 år sedan, eller ja, lite drygt, kanske 20. Och det här var en mycket belevad herre. Han var, eller ja, han lever fortfarande, för detta statsrådssekreterare. Han tillhörde liksom politiska eliten, näringslivseliten, kulturella eliten. Alltså mycket verserad herre. Han sa det här att, du vet, till exempel kan det vara så här att du är bjuden på en 50-årsfest. Och sen så blir du samma dag bjuden på en studentuppvaktning. Och då tycker du så här, helvete, alltså jag har ju ingen lust att gå på både det ena och det andra. Och dessutom så, ja, så måste man ju åka emellan, och det är ganska, då säger man till den där studentuppvaktningen, nej tyvärr, vi kan inte komma för vi är bortbjudna på annat håll. Så gör man ju väldigt ofta. Men då lärde han mig så här, showing up is half the success. Och det betyder ju att är det någon som har ansträngt sig så mycket att man ordnar liksom en fest eller en bjudning med allt vad det innebär, liksom med mat och dryck och dukning och kanske liksom fixat lokal eller tält eller vad det nu är, då ska man faktiskt gå dit även om man bara kan vara en kort stund. Men man kan vara väldigt tydlig med mot värdinnan då och säga så här, ja men jag kan bara komma en kort stund för tyvärr ska vi vidare sen. Men då blir folk ändå väldigt glada att man kommer.
Har man ändå gjort den tjänsten så att säga, och precis, uppmärksammat och bekräftat.
Ja, ja. Och det räcker att man stannar liksom en timme, fast man måste kanske vara tydlig från början och säga att vi ska vidare sen, så vi kommer bara en kort stund. Och det där tycker jag, alltså jag känner ju igen det där jätteofta. Fan. Åh, jag vet inte om vi orkar. Och så tittar jag på gubben och säger, nej men orkar vi verkligen gå på det där? Ja, vi är så trötta. Och så, skärp dig nu Katarina. Nu får du faktiskt liksom ta dig i kragen här. Så kan man åka dit på en kort stund.
Ja, men det är ju sant va? Det är ju sant. Showing up is half the success.
Det är en del av det här sociala liksom vett och etikett kan man säga. Om man vill ha vänner.
Ja, just det. Då får man ju liksom man showing up, eller man får kommunicera i alla fall.
Ja.
Alltså, om du inte kommer dit så får du göra någonting.
Just det.
Du måste göra någonting. Det där, jag tänker att det finns en fortsättning på showing up is half the success. Som Winston Churchill körde med. Han var så här, success is never final.
Nej, ja, då får du vidareutveckla det.
Ja, i meningen att du har gjort succé, men det är bara början.
Ja.
Alltså, du måste fortsätta. Och det
kan dala liksom om man inte...
Precis, va? En success eller succé, den har också en fortsättning på något sätt.
Ja. Fast det låter ju också lite, det låter ju också jobbigt.
Ja.
Ja, just det, man kan inte leva på gamla meriter liksom.
Nej, och det kan ju vara att, du, showing up is half the success, va? Och du har liksom lyckats där, men sen då? Ja, ska du hålla på så, eller ska du fortsätta liksom? Har du börjat? Ska du,
Ja, för jag tänker också så här att det här är ju också någonting man kan praktisera i förhållande till gamla släktingar. Du vet, de flesta har väl någon sån här gammal faster som man tycker är lite halvjobbig och som bor där på hemmet och som man liksom, måste vi åka hälsa på henne? Ja, det kanske man måste. Eller sin gamla mamma, eller vad det nu är. Och man behöver inte vara där så länge. Köp en liten blomsterkvast, åk dit och bara liksom ta en snabb fika. Det betyder så mycket.
Jo. Små saker kan vara stora.
Ja, ibland får man liksom skärpa till sig.
Ja, jag tänker, och då kommer vi till det här med kommunikation igen. Va?
Ja.
Vi kommer tillbaka lite grann till grannsamverkan, för det handlar ju alltså om att kommunicera. man ringer och man mässar och man pratar. Och det, där är ju, det är mycket där, va? Mm. Eller, nu är det din tur i ordstävs bingo här.
Ja, nej, men sen tänker jag ju också det här med att välja sina krig. Och den önskar jag att någon hade talat om för mig när jag började mitt yrkesliv faktiskt. För att i början springer man ju liksom på alla bollar. Och i synnerhet det här liksom att man ska tala om att ja, men det här funkar inte och här måste vi göra bättre och varför är det så här. Och man hade mycket synpunkter på chefer och sådär. Tills jag insåg att det är ingen idé att ha synpunkter på chefer, för att det är ju någon som har tillsatt den där chefen. Mm. Och har man mycket synpunkter på sin chef, ja, då får man byta jobb. Det är väldigt sällan man kan ändra på sin chef.
Ja, det enda sättet skulle ju vara ifall alla chefens medarbetare går emot chefen. Alltså då har det
och det är väldigt väldigt sällan.
Ja, nej.
Och just det här när man har jättemycket omkring sig och man vill göra det och man ska göra det och man ska vara med det, så liksom nej, vänta lite nu. Ja, men vad är det som är viktigt? Jo, det är det här kriget jag ska ta. Det är den här saken jag ska fokusera på. Jag behöver inte hålla på med allting annat. Den tycker jag att jag har lärt mig med tiden. Men det tog ett antal år.
Ja, det känner jag också igen. Va? Det tog nog, jag kommer inte ihåg exakt, men när det liksom klickar till att vänta nu. Fan, du måste ju ha koll på läget innan du ger iväg med någonting. Va? Choose your battle to win the war är väl en annan variant.
Ja, just det. Där, just det. Mm.
Det finns också en Forrest Gump. Han hade ju sån här gumpisms, heter det. Och den går ju ungefär så här: whatever you're gonna do, try to have a reason to it. Vad du än ska göra, försök att ha en anledning till det.
Ja.
Alltså, det vill säga, ge dig inte på något du inte har anledning till.
Nej.
Och det är ju det här att den får ju vara lite genomtänkt då, så du inte hugger på allt.
Mm. Just det, ibland är man lite för snabb.
Ja, det är instinktivt så liksom, den där ska vi, nej, vänta nu.
Men Forrest Gump då, det låter ju spännande. Menar du att det finns liksom, man har samlat liksom hans visdom någonstans?
Ja, det finns, jag har en liten bok hemma som heter Gumpisms. Full av alla hans sentenser. Just nu kommer jag inte på någon mer så där rakt av då. Men jag tycker den är fastnat för liksom den här whatever you're gonna do, try to have a reason to it.
Ja.
Jaha, var kanske inte så jädra tokigt, va? den använde jag i en utredning för övrigt 2008 på ett reseföretag och klämde in med där, va? Och den väckte en viss uppståndelse.
Ja. Just det. Jag tänker på lite grann det här, brukar man säga, vad är det man säger, från barn och idioter får man höra sanningen. Mm. Och han var ju, ja, man skulle väl betrakta honom som lite grann, ja, efterbliven, eller vad ska jag säga. Eller liksom, inte riktigt alla hästar hemma.
Men
väldigt god
det,
människa.
Men det var väl egentligen tvärtom, va? Han var ju förnuftig, så det bara stod härliga till.
Just det. Alltså. Smart på sitt sätt.
En skön film, va?
Ja, verkligen. Mm. Jättehärlig.
Ja, det där var Words med en artist som jag inte kommer ihåg vem det var, eller är faktiskt. Vi känner igen den, va?
Ja, oja. Kanske till och med att vi har spelat den förut någon gång här.
Den ligger ju på den här listan liksom.
Ja, just det.
Får jag ta en favorit till?
Ja, gör det.
Mm. If you are in a hole, the first thing to do is stop digging.
Ja.
Det vill säga, om du befinner dig på fel väg, ska du inte fortsätta att köra den vägen.
Nej, ja, just det. Nej, men precis, och det finns ju en annan variant på det där, att om man har fel riktning så det hjälper det inte att springa fortare liksom. Det är ju ungefär samma.
Ja, just det.
Ja.
Det man, Och det där finns, ja, det här blir associationen nu. Det finns en metod, också då, amerikansk naturligtvis, som heter, alltså när man ska göra något, ett projekt eller vad som helst egentligen, så måste man först göra sin point of departure. Veta var man börjar för att kunna då sen hitta sin point of arrival, vart ska jag? Alltså det vill säga, om jag ska bygga ett hus så måste jag ju veta hur det verkligen ser ut i verkligheten. Jag får inte lita på en massa vad folk säger. Jag måste ta reda på det, hur det verkligen är. För annars kommer jag få problem i fortsättningen för att kunna bygga det här huset. Nå min point of arrival som kanske är 3 våningar med bubbelbadkar och allt sånt där.
Man måste veta liksom grundförutsättningarna så att säga.
Ja. Ja. Och det vanligaste då enligt den boken som behandlar det här är att när projekt går åt skogen, och det händer ju, då är det att människorna inte har gjort sin point of departure. Inte, och det är svårt att göra sin point of departure, för då måste man vara ärlig mot sig själv. Man kan liksom inte lita på massa tro.
Så det är det som ofta gör att det blir fel då, menar du? Att man inte,
ja, och det finns en liknelse för det där då, och det är ju så, det är det här att om du ska åka till Sundsvall, så måste du veta om du startar i Luleå eller Linköping.
Mm, det är ju ganska självklart, ja.
Och det är där vi är liksom då. Och det sätts igång projekt, men du har inte utgångsläget klart.
Nej.
Nulägesanalys ett annat uttryck då.
Just det. Precis, och i byggsammanhang så brukar man ju prata om projekteringen då. Att man måste projektera först liksom.
Och det måste man ju vara... Jag antar att det är så att om man inte är noggrann där och slarvar, vad händer då?
Ja, det kanske blir som ishallar i Tyresö eller så.
Jag tänker på, det är en viss sluss i Stockholm.
Ja, du tänker på den, ja. Ja.
Kanske.
Ja.
Och det kanske är så här, nu gissar jag. Och så får någon slå mig i huvudet. Det fanns en idé om att vi gör ett bussgarage inuti ett berg. Åh, vad bra. Man kanske inte hade tagit reda på förutsättningarna.
Men du, nu måste du briefa mig här. För det måste jag säga att jag har missat. Jaha, det går inte att göra bussgaraget in i...
Det är klart det går.
Ja.
Men så jävla svårt.
För det
drar ju ut på tiden. För det är...
För det var ju ett garage där inne.
Ja, ett parkeringsgarage.
Ja,
ja. Ja. Men jag menar, förutsättningarna för bussar, och nu ska ju bussarna får ju inte gå på diesel.
Nej.
De ska gå på gas.
Okej, inte el utan gas. Aha.
Det kan man väl tänka sig. Men alltså, det fina med diesel är att det inte exploderar.
Ja.
Men det gör gas. Och batterier kan också göra det, va? Ja. Och då ska man vara instängd i ett garage i ett berg.
Aha, nu förstår jag.
Ja, alltså det var inte riktigt genomtänkt det där, va? Tror jag, som jag uppfattade. Jag kan ha helt fel, någon får slå mig i huvudet. Varsågod. Men det har ju bevisligen då blivit dyrare och tagit längre tid än som tänkt.
Det kan tänkas att det inte alls blir några bussar in i garaget då.
Det kanske inte är en bra idé överhuvudtaget.
Nej, det låter ju så som du säger. Och det där är ju, det var väl ingenting man tänkte på då från början, nej.
Nej. Vi gjorde inte sin point of departure riktigt där. Vad var förutsättningarna egentligen?
Nej.
Utan det kanske då finns... Och här kan det vara så, nu gissar jag igen och så får någon dräpa mig då, att här finns det då politisk tro.
Just det.
Fina värderingar.
Nu ska väl du spela Thomas Di Leva då. Vad kan jag tro på?
Om jag hade den så skulle det naturligtvis komma. Nej, det är därför jag inte tror.
Nej.
Jag gillar ju religionsfrihet, för att man kan vara fri från religion.
Fast du har väl annat du tror på? Ja, nej, nu ska vi inte gå in
som
på det.
Som vad då?
Du tror på frihet.
Nej, det kan man inte tro på. Antingen så har man den eller inte. Alltså... Eller gör den, tar sig frihet kan man också göra. Så är det.
Så är det. Har du något mer liksom klokt du vill säga med den här debatten?
något mer klokt.
Eller ska vi titta på en knorr här på slutet nu?
Nej, jag kan säga så här då. En så här, fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är betydligt svårare.
Ja, den är bra.
Den är bra, va? Och sen har vi ju...
Ja, det var det jag sa, Jerker.
Det var ju det du sa.
Det var ju det jag sa.
Det var ju det du sa, ja. Ja.
Tack så mycket för idag, Jerker Pettersson.
Tack så mycket, Katarina Johansson Nyman, för denna nummer 9.
Det var det jag skulle fråga dig, vilket nummer är det idag?
Ja, men det, visst är det 9?
Det är du som har koll på numreringen, så att jag litar på dig.
Okej, vi säger det.
Nummer 9.
Nummer 9.
Ja, tack så mycket.
Och kött med Katarina och Jerker.